På den internationella scenen så imponerar han Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Men på hemmaplan så haglar korruptionsanklagelserna mot personer i hans närhet samtidigt som tusentals spanjorer kräver hans avgång. Hur länge kommer en av de få socialdemokratiska rösterna i Europa att hålla sig kvar vid makten? Här i Europapodden.
We did it.
Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
Ja, vissa kallar honom för värstingen i Madrid. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utmanar både EU-kollegorna och USAs president på ett självsäkert sätt. Men på hemmaplan alltså så har han kanske inte fog att vara lika självsäker. För snygg, för slug och för kaxig, säger kritikerna som gång på gång begär hans avgång. För att prata om detta, Andreas Liljeheden, Bryssel, hej!
Hallå, hallå.
Och Cecilia Blomberg, södra Frankrike vid Medelhavet någonstans.
Jajamensan.
Jag har sett att det är riktigt varmt hos er på kontinenten. Det pratas om extrem majvärme runt om i Europa. Hur har du det i Bryssel, Andreas?
Nej, men passande nog så har vi spansk hetta kan man väl säga i Bryssel idag. Det var svettigt redan när jag åkte in i morse och det ska bli uppåt 30 grader ungefär idag. Mm. Men jag gillar värme så jag tycker det är helt okej.
Mm. Och Cecilia, hos dig så skrivs det i medierna om att ni har de varmaste dagarna någonsin i Frankrike för den här tiden på året. Det låter lite oroande kanske.
Ja, framförallt ska jag säga västra Frankrike, Medelhavet är det väl ändå inte så konstigt om det är varmt i den här regionen. Mm. Så att här är nog mer normalt.
Mm. Men i Madrid då, Pedro Sánchez hemstad, 32 grader idag såg jag, och dit ska vi nu. För om de som ogillar Sánchez på hemmaplan tycker då att han är för snygg och för slug och för kaxig, hur skulle Brysselkollegorna beskriva honom, Andreas?
Ja, värsting kan jag tycka är att ta i, men helt klart en ledare som går sin egen väg, som går mot strömmen i en del frågor i alla fall. Sen är det väl alltid känsligt att recensera skönhet kanske, men visst, Sánchez är stilig både i Bryssel och Madrid tror jag. Men om vi ändå är inne på utseende så kan man också säga att han har fått lite konkurrens den senaste tiden från Nederländernas premiärminister Rob Jetten, som dessutom är betydligt yngre än Sánchez. Men ärligt talat så spelar det ingen som helst roll. Det är politiken som är det viktiga i Bryssel.
Mm, men nu blir man ju tvungen att googla honom då sen här. Men Cecilia Blomberg...
Han är ganska ny som premiärminister också, Rob Jetten.
Ja, okej. Okay. Då får vi lära känna honom lite bättre. Cecilia då, hemma i Madrid, utöver det jag nämnde, hur ser man på Sánchez?
Alltså jag tror att i Sydeuropa så är det ingen nackdel att vara snygg. I till exempel Italien är det ett krav om man ska vara politiker och framgångsrik. Men Spanien är väl lite, kan man säga, delad i två läger, säkert fler än så. Men det handlar väl att en del då tycker att Sánchez verkligen är någon att se upp till för hans styrka som ledare och det här modet att ha många konfrontativa debatter internationellt. Samtidigt så är det ett problem att de som stödjer hans politik, den skaran krymper, och det har gått sämre för hans socialistparti nu i flera regionala val, senast i Andalusien. Och även i opinionsundersökningen är det ett vikande stöd, även om det är faktiskt de som är till vänster om Sánchez som förlorar mest. Internationellt så är han då, som Andreas säger, en ledare som ändå har någon slags strålglans runt sig som man lyssnar på och som ofta citeras i press och media. Och han backar heller aldrig runt svåra frågor när han väl har bestämt sig. Han står där alltid så här samlad, rakryggad i snygga kostymer och... Och för att särskilja sig från högermännen så kan man liksom ändå konstatera att han har alltid som ett litet rött armband på sig. Mm. Som lite för att visa att han inte är helt så här stiff kostymman.
Mm. Men jag tänker att vi ändå måste börja i skandalerna som gör att marken under den här socialdemokratiska premiärministerns fötter skakar. Det är korruptionsanklagelser mot hans fru, mot hans bror, och det slutar inte där. Det handlar om tidigare medarbetare, transportministern väntar på en dom med annat korruptionsavtal. Alltså det finns ännu mer. Och spanjorerna, ja, de är inte helt nöjda. Så här lät det på Madrids gator häromdagen. Ja, Cecilia, tiotusentals på gatorna där viftande med flaggor. Vad är det de ropar och skanderar?
Ja, men de vill att Sanchez ska avgå, de vill ha nyval. De ropade också andra saker som vi inte hörde som var direkt rasistiska. Som att alla som inte äter skinka ska utvisas ur Spanien. Mm-hmm. Vilket säger kanske en del om var man står politiskt. Men sen så har ju då Sanchez tid som premiärminister, framförallt sen förra valet, kantats av korruptionsanklagelser. Inte mot honom själv, men då som sagt, som du har nämnt, flera högt uppsatta inom den spanska socialdemokratin har pekats ut. Några har redan hamnat i rättegångar. Och hans fru då också, och hans bror. Och det här är också en anledning som anses ligga bakom det här sviktande stödet.
Men vad är det handlar om? Vi har frun och brorsan och socialisttoppar. Vad är det för typer av, vad är det för korruption som de anklagas för?
Men mycket är ju kopplat till att då man på olika sätt har utnyttjat sin politiska position för att dra personliga fördelar. När det gäller Begonia Gomez så handlar det om att hon, hustrun, ja, hon sägs ha fått en fin post på ett universitet på grund av sina politiska kontakter och även dragit ekonomiska fördelar av de här politiska kontakterna. När det handlar om brodern David Sanchez så handlar det mer om ren nepotism. Där är inte pengar inblandat och det ses väl som det minst allvarliga. När det handlar om de här socialisttopparna så är det olika affärer som skedde under covid. Som handlar framförallt om ekonomisk vinning till egen del och så att man använt det här politiska inflytandet för att stödja vissa företag i upphandlingar och så.
Och samtidigt, för att komplicera det här ytterligare, så eldas det här på, de här korruptionsavklagarna eldas på från ytterhögen, har jag förstått. Hur fungerar det där?
Ja, alltså, det är ju en av de saker som Sanchez ofta säger, att det här är kampanjer som är orkestrerade av hans motståndare. Det är väl sant till viss del. En del har ju faktiskt också sen nu också gått vidare till åtal, så då är det ju rena som rättsliga processer. Men det finns i Spanien en organisation som heter Mano Limpias, som betyder rena händer. De beskriver sig som någon form av fackföreningsrörelse som har som sitt syfte då att blottlägga de här korruptionshärvorna. Men de har också väldigt tydliga kopplingar till ytterhögern. Även om de även drivit fall mot kungahuset och någon gång mot Partido Popular, så är det just mot socialistpartiet som de flesta av de här utredningarna vänder sig.
Men jag tänker att det är väl inte bara inom socialisternas hörn som det pågår korruption. Det är väl ganska utbrett i hela Spanien?
Ja, alltså det, ska man säga, hela det spanska politiska livet är präglat av korruptionsskandaler. Ända sedan Spanien blev demokrati 1978 och fick sin konstitution.
Puh, en hel del, Andreas. Om vi då ser på korruptionskrisen runt Sanchez, den slutar ju inte bara här, ska jag tillägga. Men innan vi tar det vidare, allt det här, hur påverkar det Sanchez status när han är i EU-sammanhanget? Är det något som det skvallras om?
Nej, det påverkar inte så mycket, och det skvallras inte så mycket om det heller. Det är klart att Sanchez politiska motståndare försöker använda detta mot honom. Spanska journalister här i Bryssel, de ställer ofta frågor om det, och det är ovanligt mycket fokus på inrikespolitik från spanska journalister här. Men jag skulle ändå säga att med detta sagt, att i ledarkretsen, när ledarna träffas på toppmöte här i Bryssel och Sanchez är med, så kommer det inga frågor om det, spelar liksom ingen roll. Och ledarna brukar generellt vara väldigt försiktiga med att kritisera varandra och ta upp den här typen av inrikespolitiska grejer, för de vet att alla har problem, någon form av problem på hemmaplan, och de vet också att nästa gång, ja, men det kanske är de själva som utsätts för ett liknande drev på hemmaplan, så att det här tas inte upp helt enkelt.
Mm, jag förstår. Men trot eller ej då, för Sanchez slutar inte den här krisen där, pressen fortsätter, en ytterligare rättsprocess pågår, och då handlar det om Spaniens tidigare premiärminister och Sanchez partivän José Luis Rodríguez Zapatero. Han beskrivs ju som en av Sanchez viktigaste stödpersoner, eller kanske rent av en fadersgestalt. Hur påverkar det här Sanchez, Cecilia?
Nej, men det här är ju otroligt allvarligt för Sanchez om det skulle visa sig stämma. Vi ska komma ihåg att vi är fortfarande på någon form av utredningsstadium. Det har inte ens närmat sig åtal än. Men Zapatero är ju lite grann av, som du säger, en fadersgestalt. Det var han som vann spanjorernas förtroende efter det stora terrorattentatet mot tågstationen Atocha då när det var Irakkriget och sen också vann valet kort därefter. Så han ses som en viktig person där. Och om hans gloria faller och det verkligen skulle visa sig att det här stämmer om att han skulle ha gynnat ett litet privat flygbolag under covid för att rädda det och att han också skulle ha tjänat på det ekonomiskt själv, ja då är det riktigt illa.
Ja, idag när vi bandar så är det ju förmiddag den 26 maj, men den tidigare premiärministern ska alltså upp i rätten då ganska snart, den 2 juni om jag har förstått det rätt.
Ja, det är en slags utfrågning där han ska ge sin version och det, redan det är lite dramatiskt i Spanien för det är första gången som en tidigare premiärminister utfrågar i högsta domstolen.
Men vad säger Sanchez om allt det här då? Jag menar, alltså kvinnan som han då dricker sitt morgonkaffe med utreds för korruption och det slutar inte där, det bara fortsätter. Han måste vara ganska svettig.
Det kan man väl säga att det här är väl liksom ingenting som någon önskar, men han håller en ganska tydlig linje som handlar om att ingen är skyldig förrän den personen är dömd.
Mm. Vi kommer tillbaka till Sanchez olika kriser på hemmaplan som han var väl mer eller mindre drunknar i lite, men samtidigt på det internationella planet. Där verkar han vara lite av en stjärna.
Buenas tardes!
Sanchez där med ett brett leende, en illblå kostym på scen under globala socialdemokratiska rörelsens möte i Barcelona för en månad sedan ungefär. Andreas, internationellt sett så är han ju inte den som håller sig i skymundan. Som sagt, var värstingen i Bryssel kallas han ibland. Vad ligger bakom det där?
Nej, men Sanchez och hans regering har ju stuckit ut hakan, kanske både genom sitt agerande men också genom sin retorik på en del områden i alla fall. Och jag tycker det tydligaste det är väl att Sanchez har visat cojones, som en del säger, att och har stått upp mot USAs president Donald Trump.
Men jag måste ändå också fråga det här med Ungerns Viktor Orbán, som ju ofta har kallats för EU-språkstaken nummer ett. Han har ju lämnat EU efter valförlusten i Ungern, men på flera olika håll så har jag sett hur Sanchez jämförs med Orbán, att Sanchez är den nya bråkstaken som sätter sig på tvären från ett annat politiskt håll då, men ändå, hur ser du på den där jämförelsen?
Jag tycker att den jämförelsen haltar en hel del. Det är klart att Sanchez går mot strömmen i en del frågor, absolut, men inte på samma sätt som Viktor Orbán har gjort eller gjorde i Ungern. Orbán, han la ju faktiskt in sitt veto, alltså Ungerns veto, och använde det för att obstruera och blockera i den allra viktigaste frågan i Europa just nu, nämligen kriget i Ukraina, där Orbán blockerade stöd till Ukraina, medlemskapsförhandlingar för Ukraina, sanktionerna mot Ryssland. För att få egna politiska fördelar så blockerar han detta då. Vi har ju inte sett att Sanchez lägger in spanskt veto på samma sätt. Så det är en sak, men sen så finns det ju en fundamental skillnad skulle jag säga mellan Ungern och Spanien, och det är ju att Ungern under Viktor Orbán har brutit mot EUs lagar och regler och demokratiska rättsstatsprinciper, och det här är fastslaget i domstol.
Mm.
Och visst, vi har de här omfattande korruptionsanklagelserna nu mot Sanchez medarbetare och de som står nära Sanchez, men Spanien har ju inte urholkat rättsstatsprinciper och brutit mot EUs regler så som Orbán har gjort i Ungern.
Mm. Då var det utrett, tack för det. Men Pedro Sanchez är alltså inte rädd att gå emot strömmen och säga vad han tycker. Jag tänker att det är dags att bygga en liten lista kring det här. För listor, ja, gillas jag de flesta. Sanchez nej-lista kallar jag det här. Är ni med, Cecilia och Andreas?
Absolut, ja. Kör på.
Ja, Sanchez är inte rädd för spänd stämning. Och just spänd stämning är ju något som Sanchez migrationspolitik har skapat när Spanien trotsar EU och säger nej till den utstakade linjen.
España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Así de simple. Esta es la cuestión que tenemos que plantearnos. Si queremos ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre.
Spanien måste välja mellan att vara ett land som är öppet och välmående eller ett som är stängt och fattigt, sa Sanchez här inför sitt parlament i Madrid. Alltså, Andreas, EU-ländernas linje när det gäller migration, vad är den, om du förenklar lite?
Nej, men jag tycker vi kan, om vi går tillbaka 10 år ungefär, då gjorde ju tyska förbundskanslern Angela Merkel det här kända uttalandet "Wir schaffen das", alltså vi fixade, när man skulle ta emot över 1 miljon migranter i spåren av kriget i Syrien. Och sen dess så har ju de allra flesta EU-länder gjort en utsväng, kan man säga, och successivt gått mot en allt striktare migrationspolitik, och inte minst för att bemöta den växande ytterhögern i Europa som haft migration som sin paradfråga. Så att numera är ju den gängse linjen att vi ska minska invandringen, vi ska ha tuffare regler, och EUs asylpakt, den ska börja gälla inom någon månad här, och man vill skicka tillbaka de som får avslag på sin asylansökan, och man vill också använda bistånd och handel för att sätta press på länder som vägrar ta emot sina egna medborgare, och man har ju öppnat också för att skicka migranter som får avslag till läger eller center utanför EU. Så att det är ju läget generellt i EU just nu, och det är inte så mycket heller en partifråga, utan det här är ju väldigt brett även men i Danmark till exempel, som också har haft en socialdemokratisk regering. Där har ju Mette Frederiksen på migrationsområdet varit närmast ytterhöger och haft ett nära samarbete med Giorgia Meloni i Italien. Och det är ju därför Sanchez sticker ut så pass mycket just i migrationsfrågan. För han, just i det fallet, så går ju Spanien verkligen på tvärs mot vad i princip alla andra EU-länder vill göra.
Cecilia, vad är det Spanien vill här då? Sanchez tänker ju tvärtom. Hur vill han att det ska fungera?
Det som pågår just nu i Spanien är ju den här stora regleringen av uppehålls- och arbetstillstånd som man uppskattar kommer att kunna gynna ungefär 500 000 migranter som redan bor i Spanien och arbetar i Spanien, men många då i den, eller de flesta i den svarta ekonomin, om man ska säga. Och då menar Sanchez att de här, Spanien är helt beroende av de här personerna för att kunna fortsätta att växa som ekonomi. Man har, som i många länder i Europa, låga födelsetal. Så här kommer plötsligt en stor klump med ung arbetskraft in som de behöver. Och det är ju inte så här att alla de här personerna nu som kan ansöka om det här uppehållstillståndet på något sätt bara får det, utan det är ju liksom förenat med en kravlista. Du ska ha varit i Spanien i minst 5 månader. Du måste ha ett brottsregisterutdrag från både det land du kommer ifrån och ifrån Spanien. Du måste ansöka om en form av bevis att du är i en utsatt situation. Det här beviset utfärdas antingen av spanska sociala myndigheter och av vissa såna människorättsorganisationer. Så att, och allt ska vara inne före den 30 juni. Mm-hmm. Så att det är en ganska stor process. Och då har då alla de här människorna som lyckas få det här tillfälliga uppehållstillståndet 1 år på sig att få ett arbete inom den öppna ekonomin, börja betala skatt, få ordning på sina liv, förhoppningsvis är det som är tanken. Och efter 1 år så kan man förlänga det här om man då uppfyller de nya kraven.
Men Andreas, Spaniens tvärtomhållning här då, eller vad vi ska kalla det, hur påverkar det EU att Sanchez sätter sig på tvären?
Det kommer en del kritik, och som sagt, det här sticker ju verkligen ut, och det finns ju de också som pekar på att det här kan vara en så kallad pull-faktor, det vill säga att om man ger den här rätten för migranter i Spanien, då kommer fler migranter försöka söka sig till Spanien och till andra EU-länder. Så att det är framförallt det som man ser som ett problem då. Mm.
Men det intressanta där, om man ska säga, är att Spanien har, det här är inte första gången Spanien gör det här. Så man har ju också alltså en viss typ av kunskap sedan tidigare. Och just den här farhågan att det plötsligt skulle välla in migranter i Spanien på grund av att man reglerade migranter, så blev det inte förra gången. Så att man får väl se, det här är ju inte utvärderat och klart, men vad är fakta även i de här farhågorna, kan man ju undra. Mm.
Men de här migranterna då som anländer till Spanien, det här, den här pullfaktorn som du pratade om, att de kan röra sig vidare inom EU, alltså är det så lätt, Andreas?
Alltså det finns ju en sån oro, till exempel i Sverige så har ju Sverigedemokraterna varnat för detta, att migranter då skulle kunna åka från Spanien till exempel Sverige genom EUs fria rörlighet och begå brott i Sverige och så vidare. Och det är klart att de här migranterna som får uppehållstillstånd i Spanien, då har de laglig rätt att vistas i Spanien, och då kan de också resa runt i EU, för vi har ju trots allt öppna gränser, i teorin i alla fall. Sen så, om vi pratar om arbetstillstånd, så gäller ju det bara i Spanien, så som jag har förstått det. De kan inte komma och jobba i Sverige. Och då kan man fråga sig, hur många skulle då vilja resa till Sverige till exempel? Om det är många migranter som har kommit till Spanien, många av dem är ju latinamerikaner, de kan alltså det lokala språket, de har möjlighet att få permanent rätt att stanna om de jobbar vitt och kan visa att de sköter sig och betalar skatt i Spanien. Och Spaniens regering säger, som Cecilia var inne på, de behöver massa arbetskraft och deras ekonomi växer mer än de flesta andra EU-länders ekonomier gör. Så varför skulle de då åka till ett annat land där de kanske inte kan språket och där de bara har möjlighet att jobba svart och kan bli hemskickade om de haffas? Så de borde ju snarare ha incitament att stanna kvar i Spanien, förutsatt att de då kan få vita jobb och betala skatter.
Mm. Vi fortsätter med Sanchez tvärtomlista. Rubriken är nu Trump. För när kriget i Iran inleddes så visade europeiska ledare att de var obekväma, men ingen var väl så tydlig som Sanchez när han tog ton mot Trump.
En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Ja, nej till krig, Sanchez där. Cecilia, Sanchez linje mot USA gjorde ju att Trump kallade honom för fruktansvärd och hotade Spanien med handelsstopp. Hur ser man i Madrid på att premiärministern sticker ut näsan på det här sättet? Eller hakan kanske man sticker ut?
Först ska man väl säga att just det här att säga no a la guerra är ju då en paroll som Zapatero lanserade då redan under Irakkriget, som redan då fick stort fäste hos spanjorerna. Och jag skulle säga att det är nog inget vinnande koncept i Spanien idag att hylla Trump eller USA. Långt bortom socialistpartiets liksom sympatisörer så finns ett motstånd mot Trump i Spanien.
Mm. Så han kan locka, få stöd genom att genom den här inställningen till Trump och USA, eller vad tänker du?
Ja, alltså direkt efter alltså då när Irankriget började, då var det ett uppsving för stödet till Sanchez. Det har väl kanske mattats något, men Sanchez vann sympatier då.
Men Andreas, att Sanchez bröstar upp sig mot USA på det här sättet och president Trump, hur landar det i Europa då?
Ja, ser man till de här handelshoten till att börja med, så är det väl svårt att se att Trump skulle kunna agera specifikt mot Spanien, eftersom EU, alltså handel är ju så kallad EU-kompetens, det är EU som förhandlar om tullar och sådär, så där kan man säga att Spanien har ett visst skydd då inom EU, en skyddsmur. Sen så blir det ju mer känsligt, framförallt inom NATO skulle jag säga, där man verkligen har kämpat för att bevara USAs engagemang för alliansen och för Europas säkerhet, och där Trump återkommande hotar med att lämna NATO, där vi vet att USA vill minska sin militära närvaro i Europa, och man har precis annonserat att man ska dra bort trupper från Tyskland och så vidare. Och sen har vi generalsekreterare Mark Rutte som nästan slår knut på sig själv för att hylla Trump och smöra för hans ego och sådär. Mm. Och mot den bakgrunden så är det ju problematiskt med ett land och en ledare som utmanar Trump med en väldigt rak retorik. Sen när det gäller kriget i Mellanöstern, där är ju inte Spanien helt ensamt. Det är ju andra NATO-länder som också har fått kritik för att de inte har låtit USA använda baser i sina hemländer. Till och med Italiens Giorgia Meloni har ju fått en släng av Trumps kritik på grund av det. Men det som verkligen sticker ut, det är ju den här frågan om investeringar i försvaret inom NATO. Jag var ju på toppmötet i Haag, NATO-toppmötet i Haag förra sommaren, där alla NATO-länder lovade Trump och omvärlden att de skulle lägga minst 5% av sin BNP på försvaret till år 2035. Men ett land, ett enda land, sa nej, och det var Spanien och Pedro Sanchez.
Ja, det är ju då nummer 3 på min lista. Så bra att du kommer in på det. För det är uppenbart att Spaniens premiärminister Sanchez då inte är en av dem som smörar för USAs president. Alltså, det här med BNP, försvarsutgifterna, det kommer krav från USA. Sanchez säger återigen nej. Det här 5%-kravet då, vad har det lett till för Spaniens del? Och vad är deras inställning, Cecilia?
Ja, men det är ju lite så att Sanchez går en balansgång här. Han har ju inte egen majoritet. Han har stöd av framförallt Sumar, som är då en vänsterkoalition. Och de är verkligen emot militär upprustning. Så att om Sanchez väldigt hårt går all in och med 5%, så kommer det bli regeringskris hemma. Så han måste någonstans hålla på och balansera här mellan någon slags inrikespolitisk retorik och den som han för internationellt. Och då är det så, vilket både forskare jag har pratat med och även personer från fredsrörelsen, att De menar att det finns mycket i budgeten i Spanien som är förtäckta försvarskostnader. Som man istället säger handlar om Spaniens säkerhet, till exempel drönarförsvar, som ju har en dubbel funktion. Alltså att det finns många sådana poster som man inrikespolitiskt sätter under säkerhetsdelen, men som ju Sanchez internationellt försöker argumentera en del av upprustningen och försvaret. Så att han håller på med någon form av balansgång precis här mellan hur han ska prata om det här och ändå inte stöta sig för mycket med någon sida.
Men balansgång, Andreas, vissa ser det väl också som att Sanchez inte väljer att dra hela sitt strå till stacken. Jag tänker inom EU, hur han säger nej till det här kravet. Hur landar det?
Nej, men absolut, det är klart att det finns andra NATO-länder som lägger väldigt mycket mer pengar procentuellt sett då på sina försvar, och de kan ju vara kritiska mot till exempel Spanien. Men om man ska vara petnoga här, och det kanske är viktigt att vara det här målet på 5%, det man har gjort egentligen, det är ju att man inom NATO har ökat målet från 2% till 3,5% av BNP. Det ska vara rena försvarsinvesteringar. Sen har man lagt till att ytterligare 1,5% av ett lands BNP, det kan vara investeringar som kopplas till försvaret. Så då kommer man upp då till 5% om man plussar ihop de här 3,5 plus 1,5. Och jag ska också säga det att NATO kan mäta lite olika jämfört med hur ett enskilt land klassificerar försvarsinvesteringar, så man kan få lite olika siffror här. Men den här balansgången som Cecilia beskriver jättebra, och det är den som är, tycker jag, är väldigt intressant. För det som Sanchez har sagt till NATO, det är ju att vi kommer nå våra förmågemål. Alla NATO-länder har ju specifika mål när vi pratar om militär kapacitet, och det kan ju vara x antal soldater, ett x antal stridsvagnar eller drönare eller vad det kan vara, en militär förmåga. Och där säger Sanchez att vi kommer nå våra spanska förmågemål när det gäller militär kapacitet, men vi kan göra det genom att lägga mindre pengar. Vi behöver inte betala de här 5% av BNP. Vi fixar det ändå. Mm. Så det är det budskapet han försöker skicka till NATO. Samtidigt som han då på hemmaplan kan visa inför sin koalitionspartner från vänstern att ja, men vi kan hålla nere. Vi behöver inte lägga 5% på försvaret. Och jag skulle säga att än så länge i alla fall så har den här balansgången funkat hyfsat. Sanchez har trots allt överlevt på hemmaplan rent politiskt. Och NATO, jag skulle säga att man har liksom undvikit frågan lite. Man har sopat den under mattan, tycker jag. Även om det är definitivt någonting som kan sticka i Trumps ögon. Och han har ju också pratat i termer av att kicka ut Spanien från försvarsalliansen NATO. Hur nu det skulle gå till. Jag är lite osäker på det. Sen om man ska lägga till någonting ytterligare där, så kan man ju säga att det har ju kommit kritik, framförallt från de nordeuropeiska länderna och de baltiska länderna, om att det är framförallt de i Norden och Baltikum som stöttar Ukraina i kriget mot Ryssland. Medan andra länder, till exempel Spanien, inte alls har gett lika mycket om man ser till procent av landets BNP. Där skulle man nog från Norden och Baltikum vilja se att mer spanskt stöd till Ukraina. Även om man rent retoriskt säger att man står bakom Ukraina, men man vill se det också i faktiskt stöd.
Nästa punkt på listan, sista punkten, Israel. Relativt nyligen så skrev Sanchez på X att det är dags. Vi har inget emot Israels folk, men Israel kan inte vara partner med EU. Andreas, Sanchez vill ju upphäva EUs associeringsavtal med Israel. Vad är det han vill?
Ja, det här är ju ett avtal som styr EUs relation med Israel, kan man säga. Det är ett brett samarbets- och handelsavtal som EU har med Israel. Och det här är rätt komplicerat rättsligt. Men det som de allra flesta är överens om, de allra jurister, det är att om man ska avbryta hela avtalet, ja, men då krävs det enhälligt stöd. Alla EU-länder måste säga ja. Och det stödet, det finns inte. Det kommer inte ske. Sen så finns det de som menar att de delarna som rör strikt handel, alltså i handelsavtal, ja, men där borde ribban vara betydligt lägre för att kunna fatta beslut inom EU. Då ska man kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet. Och det driver Spanien på, för men där har man ju ganska många länder med sig. Även Sverige har ju pratat om att man vill göra detta, och Sverige och Frankrike har gemensamt försökt att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Att EU ska göra det. Men inte heller den här liksom lite lägre ribban har man nått tillräckligt stöd för. för. Och det finns också lite olika syn bland EUs jurister vad som egentligen är enhälligt och vad som kräver kvalificerad majoritet.
En hel lång lista, den går säkert att göra längre, men jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till Madrid där då El Guapo, som man kallar snyggingen, lever och finns. Stödet för honom, som du har varit inne på, Cecilia, minskar. Hur ser det ut egentligen efter alla region- och lokalval här?
Nej, men det går ju inte alltid att direkt översätta regionala val till nationell politik. Men som det ser ut nu, så om det skulle vara val idag, vilket ju högern och ytterhögern vill driva fram, då skulle regeringen falla.
Men ekonomiskt sett presenteras ju ändå bilden att det går bättre i Spanien och minimilönerna går upp och arbetslösheten är låg. Men det är ändå ingenting som man ser i stödet för Sanchez.
Sanchez har ju lyckats med mycket, måste man säga. Han har lyckats med ekonomin på makronivå och nationell nivå. Han har lyckats med en grön omställning som han får mycket uppmärksamhet för utanför Spanien till exempel. Men de vanliga spanjorerna har det inte speciellt fett. Alltså, och det som till exempel pågår hela tiden nu i Spanien är att många vanliga spanjorer vräks från sina bostäder som köps upp av olika former av multinationella företag framför allt. Och där man gör om vanliga hyresfastigheter till dels turistlägenheter, dels till korttidsboende, någonting som heter co-living, och dels till renoverar upp dem till en mycket mer exklusiv standard som spanjorer i alla fall inte har råd med, utan som vänder sig mer till dels rika latinamerikaner men också nordbor och amerikaner. Så att det är svårt för många att få ihop sitt vardagsliv helt enkelt.
Det låter lite som man jobbar emot vind på ganska många plan då, men Andreas, högervindarna, de blåser ju över Europa kan vi väl säga, med partier från högerkanten som växer sig starkare. I det här landskapet då så har vi då socialisten eller socialdemokraten Sanchez. Vilken påverkan har han då inom Europa som en lite av en central figur för socialdemokrater?
Jo, men det var ju ingen tillfällighet tror jag inte att man samlade världens progressiva på det här stora mötet i Barcelona för en månad sedan. Och jag tror att i Europa så är ju han den som är den stora traditionella socialdemokraten och den progressiva kraften som man har egentligen. Och jag tycker det kan vara värt att bara titta på hur det såg ut för, om vi går tillbaka för 25 år sedan ungefär, början 2000, då, när EUs ledare träffades på toppmöte på den tiden, då var ju socialdemokrater i majoritet. Och nu ser det helt annorlunda ut. Idag är det högern som är i majoritet, och i vissa fall då även ytterhöger ledare som är på plats på toppmöten. Och också för 25 år sedan när Österrike till exempel bildade regering med Jörg Haidlers extrema parti, då blev det ju ramaskri. Idag är det mera politisk vardagsmat, och det är just Sanchez som socialdemokrat som är den mer udda fågeln, men det är ju mer för att den politiska kartan har ritats om helt enkelt.
Och val i Spanien nästa år. Cecilia, det är väl hopplöst att fråga hur det kommer att gå, för det är ju ingen som vet. Men uppenbarligen så är ju Pedro Sanchez pressad. Alla de här korruptionsanklagelserna på olika rättsliga nivåer och det som pågår. Finns det något av det här som kan bli spiken i kistan för honom som du ser det?
Ja, det skulle nog vara om det visar sig att Zapatero skulle hamna i en rättegång och sen dömas. Jag tror det ska vara allvarligt nog att anklagelserna är så allvarliga så att det räcker till ett åtal. Men det är i alla fall så som man diskuterar det i Spanien.
Tack, vänner! Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, och vår ständiga Andreas Liljeheden i Bryssel. Producent Lena Bejerot. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Tack för att ni har lyssnat.